Gott, nu kom jag på någonting här. Jag undrar om ni skulle kunna få någon, Kjell. Skulle du kunna? Jag har en 40 exemplar på kopieringsapparaten. Jag har några papper jag tänkte vi skulle dela med varandra innan vi går in i dagens ämne. Vi har ju hållit på nu med ondska några gånger. Jag tänkte vi skulle lämna den bakom oss. Den kommer säkert att dyka upp igen, för att han har inte förstått någonting. Vår fiende, så att han har aldrig lärt sig någonting. Utan han dyker upp och visar sitt fula ansikte. Tack. Kanske vi kan skicka ut några i raden här. Jag tänkte bara vi skulle ta tillsammans om. Det här är ju, kan man säga, Efeserbrevets bön. Ni vet ju att Paulus har en förbön i kapitel 1 och i kapitel 3. Men han har också med om någonting om den andliga vapenrustningen. Och jag har tagit det här direkt ur folkbibeln och den översättningen. Men istället för att det står liksom dem och vi, så har jag satt in, jag har gjort det lite mer personligt. Och så här tycker jag att det är väldigt bra att man kan få tillämpa. Så innan vi läser någon annan text, så tänkte jag vi kan väl bilda en mäktig talkör. Och så ber vi, tack ska du ha för hjälpen. Så ber vi den här bönen som det står här. Och sen får ni gärna så mycket som ni bara vill använda det. Sätt upp den på det stället där ni brukar sitta några minuter om dagen. Hemliga huset. Sätt upp den på väggen där bredvid där man brukar ta en liten paus. Istället för Kalle Anka och läsa årets strunt och de här tidningarna, så kan man istället ta Efesierbrevets böner och förböner. Och så kan man göra det till sin personliga bön och sin personliga bekännelse. Jag tycker det är väldigt bra att när man läser de här texterna att göra det personligt. Så att man känner att man kan ta till sig det. Så ska vi försöka hjälpas åt. Och så vi börjar med uttrycket. Till sist blir jag starkare i Herren och i hans väldiga kraft. Jag tar på mig. Är ni med? Jag hörde ingen.
Vi tar om det från början.
Till sist blir jag starkare i Herren och i hans väldiga kraft. Jag tar på mig hela Guds vapenrustning så att jag kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty jag strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Jag tar därför på mig hela Guds vapenrustning så att jag kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan jag har fullgjort allt. Jag står alltså fast. Spänner på mig sanningen som bälte kring mina fötter. Höfter var det. Och kläder mig i rättfärdighetens pansar. Och sätter som skor på mina fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tar dessutom trons sköld. Med den kan jag släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Jag gör detta under ständig åkallan och bön och ber alltid i anden. Vakar därför och håller ut i bön för alla de heliga. Amen. Halleluja. Det där är ett väldigt bra sätt att ta in och ta till sig. Tänk att det finns en vapenrustning. Och tänk att Gud är så hygglig så han lånar ut den. Ta på er hela Guds vapenrustning. Alltså, den finns där. Den är liksom beredd och förberedd. Men ändå så måste vi ta den till oss. Den är liksom, man är inte automatiskt klädd. Jag vet inte om du var automatiskt klädd när du klev upp i morse, men jag var det inte. Jag var tvungen att ta på mig. Halleluja, ibland så tar det en hel kvart att få på sig en socke. Så kändes det när vi kom hem från Amman. Vi hade liksom snott dygnet lite grann. Alltså. På söndag kväll klockan 11 sa vi farväl åt Evan. Och så skjutsade pastor Boulos. Hans namn betyder för övrigt Paulus på grekiska. Boulos skjutsade ner oss 13 mil ner till flygplatsen. Så vi kom ner dit till 12:30. Och så väntade vi där. Och sen så 3:15 så for vi från Amman. Och så var vi 5:35 i Istanbul. Och så for vi därifrån. Faktiskt tyvärr en timme försenade på morgonsidan. Så det var ingen sömn den natten. Så Så dagen är på kanske, då satt jag och vinglade med socken där. Det var ganska segt att komma sig ur sängen. Jag gick och la mig 7 på kvällen på måndag kväll och så sov jag till 7:30. Halleluja, det var skönt. Men ni vet, man är inte automatiskt klädd, utan det är någonting man får. Ja, du vet, förr när man var yngre, då fick man ju hjälp med det. Och så är det också med andliga barn, när man är yngre, då får man hjälp. Då har man skydd. Då kan man liksom stå under skuggan av Janne Ternvall och känna att här känns det ganska bra. Men när man blir äldre, man mognar, då får man faktiskt stå på egna ben. Då får man faktiskt ikläda sig själv hela Guds vapenrustning. Då kan man inte lita på farmors förböner, utan då måste vi faktiskt själva aktivt ikläda oss hela Guds vapenrustning. Och det här är ju ganska, känns ju ganska liksom nära till hans när man åker till Amman eller som Birgitta som är Pakistan. Man vet att det är, liksom, det är fullt krig runt omkring en. Man åker på missionsresor, men när man går på jobbet är det inte säkert man är påklädd på samma sätt. Jag skulle vilja uppmuntra dig, ta den här som en daglig morgonbön. Läs det här, så kommer du snart att lära den här, de här få verserna utan till. Jag har gjort det och jag har upptäckt att det är en väldig styrka. Att man bara kan falla tillbaka på det någon gång. Och ibland hinner man ju inte alltid förbereda sig så väl som man bara kan. Jag har varit med om det när man har vaknat upp för sent till exempel. Och ska iväg någonstans där. Då är det bra att man på vägen eller i bilen redan har det här liksom innan till, va. För övrigt blir jag allt starkare i Herren och hans väldiga kraft. Jag iklädde mig hela Guds vapenrustning så jag kan vara stå mot djävulens listiga angrepp. Till den kamp jag har att utkämpa en kamp inte mot kött och blod och mot första av väldigheter. Världshärskare som råder här i mörker mot ondskans andemakter, himlarymderna. Jag tar därför på mig hela Guds vapenrustning så jag kan stå mot på någon dag sedan jag har fullgjort allt behålla fältet. Och så, ni märker att jag kör den gamla översättningen för att det var så jag liksom gled in på 1917 års översättning. Men det spelar ingen roll vilken översättning, utan det viktigaste är att man gör det. Att man tänker på att det här är min dagliga andakt, min dagliga bön. Och så avslutas det här med bön för de heliga, att hålla ut i bön och så vidare. Så att i bön och i att vi bekänner Guds ord över våra liv så kommer vi att ha en motståndskraft som vi så väl behöver. Amen. Är ni vid gott mod? Halleluja, vad fint. Då tänkte jag att vi ska titta på en ny sak som jag egentligen upplever att det här är själva motgiftet till det vi har sysslat med under tidigare bibelskolekvällar när det gäller ondskans närvaro. Gud har ett motmedel och Gud har ett motgift och det är församlingen. Och låt mig få ta lite tid här några kvällar framöver här och titta på lite grann Guds plan med församlingen, Guds syfte. Församlingens ursprung, församlingens väsen, församlingens ordning och församlingssyn och människosyn och våra värderingar som kristna och så vidare. Och sen titta lite grann på det här med ledarskap och så vidare. Jag tänkte vi skulle ta några pass tillsammans och bara läsa de här texterna. Men bara för att ha en bra utgångsläge så kan vi gå till det här kända stället som jag litar på så väldigt mycket. Det är i Matteus 16. Där vi kan man säga för första gången stöter på det här ordet om församlingen. Matteus 16 och den 13:e versen och några följande. Matteus 16, 13 och några följande. Vi ska läsa två, kan man säga, gyllene texter för det här. Står det så här: då Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: vem säger folket att människosonen är? Det svarade: somliga säger Johannes döparen, andra Elia, andra åter Jeremia eller någon av profeterna. Han sa då till dem: och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sa då till honom: salig är du Simon, Jonas son. Jonas son brukar jag läsa ibland, men det är ju helt okej alltså. Simon, Jonas son. Till kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himmelen. Och jag säger dig att du är Petrus, eller Kefas, och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar, och allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himmelen. Och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himmelen. Om vi har kvar ett finger där så går vi också till första Timotebrevet så... vill jag ta med en sån här liten, tycker jag, en fantastisk fin text att stå på också för vår tid. Och för det som jag tänkte att vi skulle dela med varandra. Det är första Timoteus 3 och den 15 versen. Första Timoteusbrevet 3:15. Så här säger Paulus. Han skriver alltså till sin andlige son, till sin medarbetare. Det här är ju vad vi brukar kalla för pastoralbreverna, eller de brev som vi brukar läsa lite grann just, som har att göra med församlingsledare, församlingsstyre och så vidare. Så säger han så här: men om jag dröjer, vi kan ta 14 versen. Detta skriver jag till dig i hopp om att snart komma till dig. Men om jag dröjer, vers 15, ska du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Med de här två texterna, Jesu egna ord, jag ska bygga min församling, och Paulus ord, eller man kan säga den helige ande genom aposteln Paulus, som säger att jag vill att du ska känna till hur det ligger till. Jag vill att du ska veta hur man förhåller sig i den levande Gudens församling. Så skulle jag vilja ägna lite tid åt just detta fantastiska som jag är. Jag är hopplöst kär. Halleluja. I församlingen. Jag vet inte om jag är väldigt udda typ eller så. Men jag, från den stund jag blev frälst och satte mina fötter på första mötet, så blev jag fångad av denna fantastiska idé från Gud själv om den lokala församlingen. För mig var det liksom, det var som att komma in i ett nytt rum liksom, som med gyllene salar och så vidare. Och jag blev så förälskad i denna fascinerande tanke. Och jag måste säga att 35 år senare så är jag fortfarande förälskad. Jag har sett att det är mycket som har varit jobbigt, mycket som är knöligt, mycket som man inte tycker att det borde vara, många problem, det finns mycket som är jobbigt. Ibland kan man känna att det vore lättare om man slapp församlingen och bara kunde liksom leva för Herren. Men det är inte meningen att man ska slippa församlingen. Det är inte meningen att man ska leva liksom ett individualistiskt kristenliv, utan det finns ju en plan och ett syfte också med just detta stora. Och det har jag blivit förälskad i. Jag skulle säga att den här temat jag har, det är församlingen på 2000-talet. Det är min överskrift helt enkelt. Och jag vill säga det, jag tror fortfarande på församlingen. Trots brister. Trots att vi knördar på och tycker ibland att man tar två steg framåt och ett steg bakåt. Och två steg framåt och så två steg bakåt ibland. Och så till slut är man tillbaka på ruta ett. Och man undrar, hur länge ska det här pågå? Trots detta så tror jag fortfarande på församlingen. Jag kan inte tappa den här idén om just församlingen. Och jag skulle säga, i ett nytt millennium, i ett nytt tusenårsperiod som vi har gått in i, så tror jag fortfarande att idén är genialisk. Man kan säga idén är urgammal, men den är genialisk. Och den har en överlevnadskraft som har fascinerat mig. Du vet, man kommer ner till Amman och besöker de här gamla kristna heliga platserna, så tänker man, det är ju helt fantastiskt. Här står vi liksom 2000 år senare och fortfarande så är arbetet igång. Det har liksom inte lagts av, utan fortfarande så ser man att Jesus är på jobbet. Jag tycker det är så fascinerande att han fortsätter att bygga sin församling i varje tid. Jag skulle vilja säga att idén har en stark överlevnadsförmåga, för det är helt enkelt Guds idé. Det har hans ursprung. Och det är ju en av de här två institutionerna. Vi brukar ju säga det, att Gud har instiftat tanken med den lokala församlingen och äktenskapsförbundet. Och egentligen är det spännande att se vilka paralleller det finns mellan de här två skönheterna. De här två storheterna. Men det här finns med liksom i själva Guds väsen. Det är hans innersta väsen alltså. Så därför så brukar jag säga att de här sanningarna som vi delar, de är egentligen oföränderliga och de är universella. Överallt det jag delar här nu ska det här kunna fungera i alla tider och bland alla kulturer. Och det är ganska intressant. Man skulle ibland vilja bara lyfta med i den här gruppen och ni skulle vara med på ett sånt här möte som vi hade i fredags till exempel, när vi kom till pingstförsamlingen, en egyptisk pingstförsamling i Amman med bara egyptier. Det var, jag tror det var 5-6 kvinnor, och så var resten var det 80-90 män på mötet. Du förstår, det var lite kärrut där. Men i alla fall, Gud är god, vet du. Han välsignar i alla fall. Halleluja. Så vi hade ett 4-timmars möte den kvällen som var helt fantastiskt. Och bara vara med i lovsången, det är ju en upplevelse helt enkelt. Alltså man nästan väntar att snart kommer det in någon magdansös där, vet du. och dansar framför den, för liksom den musikstil som det är, liksom den liksom de takterna de har på trummorna, de är inte från den här världen, det är liksom från en annan del av världen. Och därför är det en upplevelse faktiskt. Och du vet, man kan ju liksom inte hänga på i den här musiken liksom. Det finns inte en chans. Man får bara liksom kraxa på med sin egen pipa så gott det går. Men det är en upplevelse. Och ändå så är det, så känner man sig hemma. Det är märkligt detta. Trots att det är en annan kultur, det är en annan stil, det är helt annorlunda, så känner man direkt, ja men det här är man ju född in i. Den här atmosfären, den här luften som finns i mötena, ja, det är vad man trivs i. Och det här är ganska skönt att se. Det är för att församlingen, den har överlevt. Den har övervintrat. Många experter har sagt att det finns inga kyrkor 2000. Det har de sagt för många, många år sedan. Inga kyrkor kommer att finnas in på 2000-talet, och de hade fel. Och det är bara så att så länge Jesus dröjer så kommer den här gamla gumman, församlingen, den kommer fortsätta att sparka sig fram i tillvaro. Därför det är Guds plan. Så, man kan säga att sanningen om församlingen och det jag tänker dela, det är oförändrat. Men hur man jobbar som församling, alltså den behöver ju med nödvändighet uppdateras. Och det är ganska kul att se det, att i sådana ställen som där nere så har de väldigt modernt. Alla församlingar hade en projektor. Jag vet inte vem som hade betalat den, men alla hade en projektor och de hade all lovsång, vet du. Det ser ut som att det är målade teckningar, men det är ju arabiska. Halleluja, de har ju konstiga bokstäver där nere. Alla hade liksom ett modernt sätt liksom att kunna vara med i gudstjänsten. Och ändå så är det liksom en helt annan kultur. Det är ganska fascinerande att se. Alltså metoderna och formerna, hur man kan arbeta på ett fräscht och relevant sätt, de behöver ju förändras. Men församlingens ursprung, dess väsen, dess syfte, dess ordning och dess uppdrag, det kan vi lita på i alla tider. Så låt oss ta lite grund här. Det här är ju inga nyheter för er som pluggar, er som läser Bibeln. Men låt mig läsa någonting som jag tycker är fascinerande. I Efesierbrevet kapitel 3 beskriver något av bakgrunden här som om församlingens ursprung. Jag tycker det är bra att få ta med det. Från inledningen av kapitel 3. Därför att Paulus, han blir ju på något sätt den här som för fram församlingen liksom i ljuset. Från att det har varit liksom en dold skönhet, en dold liksom kraft, så genom Paulus, genom hans undervisning och genom hans sätt att arbeta, så kommer det fram. Och vi ska läsa inledningen av kapitel 3 i Efesierbrevet. Så här säger Paulus: därför böjer jag, Paulus, mina knän, jag som är Kristi Jesu fånge för er skull, ni hedningar. Det är alltså Köpingsbor han naturligtvis syftar på i det här fallet då. Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er. Här kommer det alltså. Hur jag genom en uppenbarelse lärde känna hemligheten, så som jag har redan i korthet har skrivit. När ni läser detta kan ni förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet. I tidigare släkter har den inte avslöjats för människor, så som den nu genom anden har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter. Den innebär att hetningarna i Kristus Jesus genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har fått del av samma löfte. Och detta evangelium har jag blivit satt att tjäna i kraft av den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft. Ja, den ringaste av alla de heliga, har fått denna nåd att bland hedningarna predika evangeliet om Kristlig outransakliga rikedom och att upplysa alla om hur den hemlighet förvaltas som från evighet har varit dold i Gud, alltings skapare. Så skulle Guds vishet och mångfald nu, ska du höra, nu genom församlingen göra känt för härskarna och väldigheten i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre. Det här är ju en beskrivning på att det fanns en hemlighet i Guds hjärta. Jag skulle säga Guds överraskningstaktik. Och det är det här som Paulus, kan man säga, blir hans uppdrag. Det blir hans öde. Det att vara med och bygga denna hemlighet och göra den känd för alla människor. Vad är egentligen hemligheten? Jo, det är att Gud skulle ta ut ett folk bland hedningarna. Och det är ju det som uppenbaras då i slutet av hans text. Nu i och genom församlingen. Och det här tycker jag är så fint att det vi är en del av, det kan vi vara stolta över. Vi ska inte vara stolta över allt vad alla dumheter som man kanske har gjort och bedrivits i Guds namn. Men vi ska vara stolta över att vi kan få vara med i Guds församling. Att få vara en del av detta släkte som Gud liksom tidsåldrarna innan liksom allting skapades hade liksom i sitt bakhuvud. Jag ska göra någonting stort. Jag ska göra någonting starkt. Jag ska göra något härligt. Det ska påverka hela andevärlden det jag ska göra. Och det är den lokala församlingen. Och det här är så intressant. Om man går till kapitel 1 då beskrivs det här. Jag ska titta på det här för det är så festligt tycker jag. I kapitel 1 kan vi läsa vers 9-11. Och då ska jag läsa 1917 års översättning som jag tycker är snäppet lite vassade här. Jag läser Efesbrevet 1:9-11. Och då lyder det så här. Och denna nåd, talar Paulus om, har han, Gud, i överflödande mått låtit komma oss till del med all vishet och allt förstånd. I det att han för oss har kungjort sin viljas hemlighet. Enligt det beslut som han, Gud, efter sitt behag hade fattat inom sig själv. Vad var det för beslut? Jo, om en ordning som med tidernas fullbordan skulle komma till stånd. Det beslutet att i Kristus sammanfatta allt som finns i himlen och på jorden. I honom har också vi fått vår arvslott. Vi som förut var bestämda därtill genom dens beslut som verkar allting efter sin egen viljas råd. I honom har också vi fått vår arvslott. Vi som var bestämda därtill genom dens beslut som verkar allting efter sin egen viljas råd. Jag ville ta det från den här översättningen därför jag tycker det är mot allt annat. Gud, Fadern, Gud, Sonen, Gud, den helige Ande hade en överläggning. Ni vet, jag har en plan. Vem är det som säger så? Halleluja, Holger. Ja. Hela gudomen var samlade att göra en strategisk plan som skulle göra skillnad ut i den här världen. Och det är det som kommer fram i och genom församlingen. Lägg märke till orden att han fattade ett beslut inom sig själv. Alltså inga MBL-förhandlingar hölls. Han rådfrågade sig inte med någon människa. Det är liksom utgångspunkten när vi talar om församlingen. Det är faktiskt Gud själv. Halleluja. Och det är den här grunden vi måste ha. Det är liksom hit vi ska lyfta upp den. När vi talar om att man faktiskt ska vara stolt över sin församling. Då beror det inte på att vi är bra eller gör någonting bra. Utan det är just detta. Själva skönheten ligger i att det är Guds idé. Det är Guds planke. Det är hans liksom plan i det här. Jag tycker det är så fint. Som han efter sitt behag hade fattat inom sig själv. Tänk om han hade frågat mig om råd vilken soppa det hade blivit. Men nu blev det ingen soppa utan det blev en perfekt plan. En vacker kvinna. Bruden. Församlingen. Hade Gud i sitt rådslut. Det är toppstyrt till max detta med församlingen. Och det är det som blir problem ibland. Vet du, för att när vi idag ska liksom bedriva församlingsarbete i en sekulariserad värld. Och vi ska vara politiskt korrekta. Då är utgångsläget det är ju humanismen. Och humanismen det är egentligen att människan är Gud. Känns det rätt för dig då? Då kan inte vara fel det du, hur du tänker och hur du gör och hur du lever. Sådär. Alltså man utgår alltså från en ateistisk ideologi där människan är i centrum själv. Det är inte människan i centrum här. Här är det Gud som är i centrum. Församlingen utgår från Gud. Den är fötts fram ur Jesus sida var det någon som sa. När han dog på korset och de stack upp ett spjut i hans sida så kom det ut vatten och blod. Och från det föddes församlingen. Ja det är ju en bild på det också. Men jag tycker det är det här som vi behöver tror jag, påminna oss om. Att Gud har en plan, ett syfte och en ordning med sin ögonsten församlingen. Om vi går till Apostlagärningarna 20 kapitel nu ska vi se. En annan viktig detalj som jag ibland slarvar för. På. Jag kan säga nu jag var nere i Amanda och slarvade lite ibland på det här. Men jag ska försöka skärpa mig. Därför så predikar jag för mig själv här lite. Titta i det 20 kapitlet i Apostlagärningarna. Det är aposteln Paulus här alltså som gör ett återbesök i Efesus. Och då säger han i den 27 och 28 versen så här. Jag har inte tvekat om att predika för er hela Guds vilja och plan. Och så säger han, ge akt på er själva och på hela den jord som den helige ande satt er att vara ledare över. Till att vara herdar för i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Jag skulle vilja bara påminna om, och jag behöver själv påminna om det. Det är Guds församling. Du vet, när vi träffades på de här medarbetardagarna och utbildningsveckan för 14 år sedan snart här, så pratar man ofta, vilken församling tjänar du i och så vidare. Och man pratar om, ja, det är min församling, och min församling i Köping är så och så. Det är ju helt fel. Alltså, vi ska ju egentligen inte tala på det sättet, utan vi ska lyfta upp den här fantastiska tanken på det rätta planet. Det är Guds församling. Det är han som bestämmer, det är han som har fött fram det, det är han som leder, det är han som talar, det är han som ska vara herre. Jesus ska ju vara huvudet, han ska ju leda allt som pågår och så vidare. Och det är därför att han har vunnit den med sitt eget blod. Gud har köpt församlingen genom Jesu blod, betalat ett fruktansvärt högt pris för att vi överhuvudtaget skulle kunna bli frälsta. Och det är det här som jag tror vi behöver säga, så man inte säger, ja, min församling är som och som, som och så och så. Ni vet, ibland, inte ni har ju sagt det någon gång, men andra har ju sagt det ibland, och de säger så här, de i församlingen har bestämt. Alltså, man hör ibland medlemmar i en församling säga att de andra i församlingen har bestämt. Och så där, då är det som att man har själv ställt sig liksom vid sidan om, och det är de andra som bestämmer, men det är ju inte de andra som bestämmer, utan det ska ju vara Gud. Det är Gud som ska leda det här arbetet. Det är honom, hans ansikte vi måste söka. För det är hans församling till syvende och sist. Ingen pastor kan säga jag och min församling. Utan det här är Guds församling. Det är Guds rike som det handlar om. Och det är bara för att bara påminna oss om just detta. Vårt ursprung. Varifrån kommer den här idén? Alltså, kan det bära sig det här vi håller på med, Evert? Jag menar, tänk om det inte blir något krig. Då står vi där med alla våra bössor och kanoner. Men kan det bära sig det här? Jo, men det bär sig ju det vi gör, därför att det är ju Guds sak. Det är hans hjärtesak. Och därför ska vi inte tala om församlingen på det sättet som vi ibland gör. Man halkar ibland med tungan. Jag har gjort det. För det här är någonting väldigt fint. Att få vara en del av Guds församling. Det är att få vara en del av Guds yttersta syfte med vårt liv på jorden. Han har tänkt någonting. Han har en plan. Och även om det går fel ibland för oss. Och även om det är motigt, som jag vet, en broder skrev brev till en känd pingstpredikant. En del av er känner till honom. Ett riktigt original från Norrland. Inte som jag, men ett riktigt original från Norrland. Som heter Egon Sandström. Han fick ett brev av en ung broder en gång som tyckte det var så krångligt med församlingen. Tänk vad det var mycket krångel att vara med i församlingen. Och Egon sa så här, strunt i församlingen och vinn själar. Halleluja. Ja, men jag förstår dem. Jag har själv känt så ibland. Liksom, när man har varit ute på liksom, skolor, man har varit ute på resor. Man ser liksom, att Gud verkar och människor är hungriga. Och man tänker, hur ska man kunna ta dem till församlingen, de här? Ja, det har känts så ibland. Man måste handen på hjärtat. Så känns det, kan det kännas så, va? Strunt i församlingen och vinn bara. Fortsätt att vinn själar, Janne. Strunt i församlingen. Det kan kännas som att det är ett gott råd. Men ändå så vill jag säga. Strunta inte i församlingen. För det är Guds plan. Det är hans tanke att vi ska vara en del av en lokal församling. Och det kommer du se ganska snart. Men det här är, jag vill bara ta med det här som en... som en liten bakgrund där. Får jag titta lite grann på också kopplingen mellan äktenskapet och församlingen. I Efesierbrevet 5. Jag hoppar lite fram och tillbaka som ni märker. Och en del har sagt så här att. Holger, det är förfärligt vad du rycker bibeltexter ur sitt sammanhang. Men faktum är att jag då är i väldigt gott sällskap i så fall. För det gjorde alla apostlarna. Och den som har gjort det mest av allt. Den som har liksom gett exemplet, det är Jesus. Han rycker helt regelvidrigt ur texten ur Psaltaren och Jesaja. Och så säger han liksom, ja, men jag har ju sagt att ni ska vara gudar. Och tänker man, oj vad konstigt han säger, vår frälsare. Han rycker texter hur som helst. Tänk om man skulle bara få för sig att man är någonting eller så vidare. På grund av att Jesus gör det. Och det är så där ibland. För att få fram en poäng så måste vi ibland lyfta fram. Det vore ju bäst om man kunde säga, nu ska vi ha bibelskola. Nu läser vi genom Efesierbrevet tillsammans. Ja, nu har vi gått hem. Nu går vi hem efter det. Det är egentligen en väldigt bra bibelskola. Men jag rycker lite grann här nu, bara för att se kopplingen här. Om du följer med till femte kapitlet här, så står det så här. Vi börjar från det här uttrycket, ni män. Jag tycker det är så bra det här. Halleluja. Vers 25, Efesierbrevet 5 och 25. Ni män, älska era hustrur. Hur då? Så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Alltså att lägga ner sitt liv, sitt eget ego för sin hustru. Är det inte lätt? Halleluja. Men en kallelse. Jag brukar säga det. Hur många är gifta? Ja, då är det ju rätt många händer uppe. Hur många önskar att ni skulle gifta? Då är det några till som lyfter upp andra. Och så brukar jag fråga tredje frågan. Hur många önskar att ni inte var gifta? För du vet att det är inte lätt det här. Det är liksom, det tar på, va? Alltså här ställs vi liksom inför liksom, här är man liksom in i en kil här, va? Så här står det. Älska era hustrur så som Kristus älskat församlingen och offra sig för den. Så vi ska offra oss för våra fruar. Halleluja, jag tror jag ska läsa vidare. Det är bäst för mig själv att jag inte stannar för länge i den versen, då åker jag dit. Så står det, för att helga den, sedan han har renat den genom vattnets bad i kraft av ordet. Ty han, Jesus, ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet. Utan fläck eller skrynkla, eller något annat sådant, helig och fullkomlig skulle den vara. På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den. Till leda, höll jag på att säga, ger man den näring ibland. Men så gör också Kristus med församlingen, eftersom vi hans lemmar i hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska vara ett kött. Denna hemlighet är stor, jag talar om Kristus och församlingen. Men vad er angår ska var och en älska sin hustru som sig själv, och hustrun ska visa sin man vördnad. Jag vill bara med de här texterna koppla ihop de här storheterna. Äktenskapsförbundet. Tanken på man och hustru som lever tillsammans. Och sen, som han växlar Paulus här och tar parallellerna mellan Kristus och församlingen. Det finns en relation mellan Jesus och församlingen. Det finns en kärleksrelation. Det finns en överlåtelse. Det finns ett underordnande av varandra. Både i äktenskapet och också i vårt förhållande till han som bestämmer. Och det är Jesus. Och det finns många paralleller så här. Det används som en bild, kan man säga, på varandra. Till exempel trolovningen tycker jag är helt fantastiskt att läsa om det. Paulus säger, jag har trolovat er med Kristus och ingen annan för att kunna ställa fram inför honom en ren jungfru. Det är så Gud har tänkt också. Under trolovningstiden har man ingen sex och samlevnad. Det liksom finns väldigt många paralleller på vad Gud har tänkt. Liksom, med den ena storheten som är liknande med den andra storheten. Och det här ska vi kunna djupdyka i om det är så. Får jag säga någonting om församlingens nu väsen. Det är snart dags för en liten fruktpaus här. Men jag tror att man behöver förstå församlingens väsen utifrån dess ägarskap, dess skapartanke och dess syfte. Ordet församling, det är ju ekklesia. Det är lite svårstavat, men det är för det dubbelk. Det låter som finska nästan. Men det är ekklesia. E-K-K-L-E-S-I-A. Ekklesia. Det betyder egentligen de utkallade, de utvalda. Och ni vet hur det var när man stod på skolgården och man hade två lagledare som skulle ropa vilka man ville ha på brännbollslaget. Och så jag blev ju i regel inte utvald. Halleluja. Visserligen kallade de mig för tufftarsa, men jag blev ju sällan utvald i någon idrott, kan jag säga. Det var bara därför att jag var ju minst och liten och klen. Och så jag var ju tvungen att ha en stor trut istället då. För att kompensera det. Men alltså när en lagledare ropar ut Bosse! Det betyder att han tar ut Bosse ur det sammanhang han stod i till att vara med på mitt lag. Och det är egentligen det som ordet församling betyder. Att vara utkallad. Från världen och in i den älskade sonens rike. Det är det som ligger i själva grundläggande, kan man säga. Och det här tycker jag är så fint, för Jesus han säger så här: ni har inte utvalt mig. Ibland tror man ju det, att jag, det är jag som har kommit på frälsningen. Så här, liksom att jag har funnit Gud, men så är det inte, utan det är faktiskt han som fann dig. Han fann mig, han fann dig och han utvalde oss. Trots våra brister, trots våra tillkortakommanden, trots att vår natur är liksom som cederträ från Libanon. Det är liksom kärvt virke i norrlänningen. Det är liksom, trots att det är mycket att bearbeta och det är hårt och man ska hyvla, det är mot trä och det flyger flis och så vidare. Trots att jag har en sån natur så är det ändå så att det syvende och sist så handlar det om att han har utvalt mig. Och när man blir frälst så blir man utvald att lämna världen, lämna den bakom sig och komma in i ett nytt rike, ett nytt sammanhang, ny gemenskap. Och denna gemenskap har jag blivit kär i. Trots att det finns problem, trots att det kan kännas motigt, så är det ändå detta. Jesus valde dig för att han ville ha dig på det vinnande laget. Och får vi bara avsluta den här biten med att läsa något om hur den här församlingen ser ut. Och då tar jag ett exempel från första Korinthierbrevet. Jag tycker det liksom visar liksom längden, bredden och höjden och djupet. Jag läser några verser från första Korinthierbrevet som beskriver just församlingens väsen. Och sen ska vi ta en paus här. Men vi läser bara några verser så här lite snabbt i inledning här. Från Paulus, vers 1, kapitel 1, första Korinthierbrevet. Från Paulus, genom Guds vilja kallad till Jesu Kristi apostel och vår broder Sostenes till Guds församling i Korint. Och så kommer det här uttrycket. Alltså från Paulus och från Sostenes till Guds församling i Korint. Och så står det: det som helgats i Kristus Jesus, det kallade och heliga, tillsammans med alla dem som på varje plats där det eller vi bor, och de som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn. Och så kommer det: nåd vare med er, frid ifrån Gud vår Fader och vår Herre Jesus Kristus. Det här tycker jag är så gott att påminna sig. Det här är ju själva väsendet för församlingen, de kallade och heliga, det som helgats i Kristus Jesus. Men då, bara för att vi ska få balans med det, så läser vi vidare. Halleluja. Känn dig som hemma, hör du. Hör du, kom in i gemenskapen. Nu ska vi se vad det är för typ grupp här. Vi går till kapitel. Vi kan bara ligga kvar i det kapitlet. Vi läser vers 10 och 13. I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar er bröder att alla vara eniga i dina säger och inte låta stridigheter förekomma bland er, utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening. Av den som tillhör Chloes familj har jag nämligen fått veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter bland er. Vad jag menar är att ni var och en på sitt håll säger: jag håller mig till Paulus, jag håller mig till Apollos, eller jag håller mig till Kefas, eller jag håller mig till Kristus. Är då Kristus delad? Inte korsfästes väl Paulus för er, eller döptes ni Paulus namn? Och så går han vidare. Titta med mig i kapitel 3, den här i samma bok här, så står det så här: bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor, utan till kötsliga människor som spädbarn i Kristus. Mjölk gav er att dricka, fast föda fick ni inte. Den tålde ni ännu inte, och det gör ni inte heller nu. Eftersom ni fortfarande är kötsliga, så länge det råder avund och strid bland er, är ni då inte kötsliga och lever som alla andra. Kapitel 5 läser vi nu. Har ni säkerhetsbältena på? För nu ska vi bara läsa ett intressant ord. Det talas om att det förekommer otukt ibland er. En sådan otukt som man inte ens finner bland hedningarna. Kapitel 5, vers 1. Nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru. Och ändå är ni uppblåsta. Istället borde ni ha blivit så bedrövade att den som hade gjort sig skyldig till detta hade drivits ut ur er krets. Ja, kära vänner, församlingen i Korint, de heliga. Halleluja, välkommen. Alltså, det här beskriver någonting av som är liksom längden, höjden och bredden och djupet. Alltså. Guds församling, de som är utkallade från världen. Men vad ändå mycket det verkar vara kvar av världen och världslighet och kötslighet och avundsjuka och stridigheter. Det ser ut som att han nästan säger: ja, men ni lever ju, det är som att ingen av er är frälst. Halleluja, ni kan ju tänka på det en liten stund medan vi nu går och tar lite frukt. Halleluja, och umgås. Vi börjar titta lite grann nu på det här med församlingens väsen och titta på den här paradoxen som egentligen varje församlingsbrev innehåller. Den att, som jag tycker, synbara liksom glapp mellan inledningen där och hur det verkliga tillståndet verkar vara i den här församlingen, Korintherförsamlingen. Men jag tror det är bra att också se det perspektivet, att se att hur mänskligt också, hur den mänskliga naturen kommer fram. Och man kan ju säga att om det vore en uppräkning av första Korintherbrevet eller Efesierbrevet som är någonstans här uppe och min verklighet är någonstans här nere, så blir det ju väldigt svårt att överhuvudtaget känna delaktighet. Jag menar, det kan väl inte vara församlingen idag, för det är sån enorm skillnad mellan, kan man säga, vad Gud har tänkt och hur det ser ut idag. Men när man läser Bibeln rakt igenom, alltså man skulle kunna ha ett studium. Jag har en lista på människor som Gud har använt genom tiderna. Ja, det var inte liksom, vi skulle kalla dem för troshjältarna, men hur var det med Noah till exempel? Och hur full var han den där kvällen? Alltså när man tittar på lite av de människor som Gud har använt, liksom vår stamfader Noah, han är ju vår stamfader kan man säga efter köttet och så vidare. Men det var ganska risigt med varvena i en del av våra helgons liv. Men samtidigt så tycker jag det är uppmuntrande. Jag tycker det nästan är lite själavård i det. Därför att jag kan fortfarande vara kvar alltså. Och du kan fortfarande vara kvar. Alltså man kan känna, jag är med någonting stort, vackert, fint som Gud har tänkt. Men ha tålamod med pastorn, för att han är bara på väg i sitt eget liv och i sin egen helgelse och så vidare. Ska vi titta nu på den här kontrasten som kommer fram. I första Petrusbrevet beskrivs ju någonting då som i förhållande till det jag läste i Korintherbrevet verkar ju väldigt, väldigt avlägset. Och det är första Petrusbrevet och kapitel 1, vers 15 och 16. Och det här tycker jag är skönt liksom, att man kan läsa det här och man kan känna att ja, det här var Gud har tänkt. Samtidigt som jag också kan vara medveten om att min egen mänskliga brist. I den 15 versen säger Petrus här: nej, han talar om de begärelser som ni levde i medan ni var okunniga eller medan ni var ofrälsta. Nej, säger han, liksom han har kallat er är helig, så ska ni föra ett alltigenom helgat liv. Det står skrivet, ni ska vara heliga, ty jag är helig. Oj, oj, oj. Visst är det ganska intressant att se den här spännvidden, spänningsförhållanden man kan känna när man läser de här texterna. Men jag tycker att det ändå handlar om att visa på vilken slags väsens gemenskap vi är som församling. Alltså helig. När man tar en Skogaholmslimpa och en förskärare och så lägger man upp limpan och så skär man upp en rejäl skiva, då helgar man den. Det är vad man gör. Att vara helig, helgad, betyder att vara avskild, separerad från någonting. Så när man stoppar den i magen då är den helgad liksom. Det är fortfarande samma gamla limpa som den var innan, men den har liksom flyttat från ett sammanhang och så blivit avskuren från. Och det är egentligen det som är, kan man säga, betydelsen av det här ordet. Församlingen förutsätts att vara en gemenskap av bristfälliga människor, men som ändå har en håg, längtan och intention att återspegla en helig Gud mitt i den här världen. Och det tycker jag är en ganska bra definition på Guds församling alltså. Vi har en bristfällighet. Vi har en natur som har en tendens att synda. Det är därför Johannes säger att om vi liksom påstår att vi inte syndar, då gör vi faktiskt Gud till en lögnare. Vi har en tendens i vår gamla människa på grund av syndafallet att synda. Det finns en kamp alltså mellan den gamla naturen, den adamitiska naturen och den nya naturen. Jesus i mig, Kristus i eder, världens enda hopp. Och här är det liksom en fight kan man säga i att vara det heligas gemenskap. Hur kan vi i Köping vara det heligas gemenskap samtidigt som vi är det skrot och korn som vi är? Och det här beskrivs, det är liksom tanken att vi ska vara heliga. Det är liksom, där spänner han bågen, Petrus liksom. Det är ju så skrivet, jag är helig och ni ska vara heliga. Så jag skulle säga, församlingens väsen, den är just denna, kan man säga, en ofullkomlig människa. Men som ändå har skilts ifrån världen genom utkårelse, genom frälsningen har vi skilts från världen. För att tillhöra honom, för att behaga honom, för att vår håg ska vara att liksom mer och mer av Jesus och mindre av det världsliga ska märkas, synas och kännas. Och det här är ju liksom en livsresa rakt genom hela livet. Och jag tror att vi behöver ha med båda de här delarna här. Och då kommer jag in på det här liksom, vilka kan egentligen vara med i Guds församling? Det här har vi ju kämpat med under åren. Om vi skulle titta på historiken så vet vi att människor har blivit skilda från församlingen på grund av hårfrågan. På grund av att man har gift sig med en icke-kristen man eller en icke-kristen kvinna, så har man blivit utesluten ur församlingen. För att församlingen blir liksom en del av synden, har man tänkt. Man tänkte så att lite surdeg syrar hela degen. Så om någon som är så ohelgad som man gifter sig med en icke-kristen man, då kan det påverka hela församlingen. Vi kan alla hamna i detta. Och så tänker man, då är det bättre att man avskiljer den personen från församlingen, församlingsgemenskapen. Och det är det här som jag menar på att vi behöver titta på vår församlingssyn och vår människosyn. När vi talar om Guds församling, det heligas gemenskap, så behöver vi titta över lite grann. Vad har vi för församlingssyn egentligen? Och det hänger strikt väldigt förknippat med också vår människosyn. Så att jag ska se var jag är någonstans nu. Just detta att vilka kan vara med och vilka kan inte vara med. Ja, alltså vårt ansvar som lämmar, det är ju, finns ju många sådana texter som beskriver detta. Till exempel att kämpa mot synden som så hårt åtsnärjer er. Löpa framåt, lägga bakom sig allt som tynger. Och så vidare. Det finns många sådana texter som beskriver att det finns mycket av ryggsäck i våra liv. Som vi borde liksom kämpa emot. Va? Kämpa emot synden, va? Kämpa mot det här. Och jag skulle säga att det finns plats för kämpande människor. Det finns plats för kämparna. Men vi kan inte ha plats för allt, men vi kan ha plats för alla. Och det är där som vi måste, det här är ju jättesvårt alltså. Och jag brukar tänka så här att jag har ju en skyldighet, eftersom jag har en kallelse på mitt liv att predika och undervisa Guds ord som det står. Alltså jag skulle behöva predika den här texten. Ni ska vara heliga. Holger ska vara helig. Han som har kallat er, han är helig. Holger, du bör också vara helig. Alltså det behövs ju sägas idag. Därför det finns ju mycket som liksom invaderar församlingen och Guds rike. Det finns mycket, mycket orent och mycket demoniskt som påverkar och som ligger på oss hela tiden. Så min hållning, det är på något sätt att jag ska försöka så troget jag kan predika. Detta är Guds tanke. Alltså när jag träffar ungdomar till exempel, man får frågor ibland och så vidare. Det har jag fått i många sammanhang till exempel. Holger, tror du på att man ska vara oskuld när man gifter sig? Ja, absolut. Det är Guds tanke. Att man ska vara oskuld den dag man gifter sig. Det är liksom en grundläggande. Det är en röd tråd genom hela Bibeln. Det kommer fram i alla förebilder vi har. Det kommer fram på väldigt många områden. Nu vet jag att världen runt omkring oss inte ser ut så. Det är väldigt svårt att besvara en sån fråga på ett ja eller nej sätt. Man säger, hur lång tid har du på det? Så ska vi försöka läsa genom hela Bibeln vad Gud har tänkt om äktenskapen, vad han har tänkt om samlevnad och så vidare. Det är ju liksom väldigt komplext, va? Men man märker det liksom att ungdomar och vill ha liksom tydliga, klara och raka besked. Samtidigt som vi då måste kunna leva tillsammans och vara barmhärtiga och generösa. När Jesus stöter på liksom människor som verkligen har gjort det. kan man säga, grova grejer, och som Bibeln varnar för, som Bibeln beskriver som avskyvärda, så möter han dem med barmhärtighet och kärlek. Det är liksom också en röd tråd i Bibeln. Och det är inte så lätt att vara Jesuslik och samtidigt säga, här går vägen. Men det är det här som vi måste försöka leva med i församlingen 2011 och 2012. Att både lyfta fram, det här är Guds plan, så här har Gud tänkt det. Han älskar oss så mycket så han är rädd om våra liv. Han har satt vissa skyddsvajer, han har satt vajerräcken, kan jag säga, för att man inte ska köra ihjäl sig. Ni vet vad de är besvärliga, vajerräcken. Jag tycker de är kriminella, särskilt mot oss MC-förare. Det är bland det värsta som finns. Men det är ju för att skydda liv. Och det finns också sådana texter om samlevnad och så vidare som är som vajerräcken. Det är för att Gud älskar oss och han vet att vi kommer till att skada oss om vi inte har de här skyddsräckena. Det finns varningsskyltar, det finns förbudsskyltar i trafiken. Det finns påbudsskyltar. Alla de där har sitt särskilda syfte. Påbud, varningar och förbud. Det finns också i Bibeln. Och det här är ju inte lätt, vet du. Det är ju väldigt svårt idag att vara predikant. Om någon ringer och frågar hur har ni det med dem och hur kan de vara med i er församling och hur många kvinnor har ni i era styrelser? Ja, vi har en. Tyck synd om henne. Halleluja. Och så va. Alltså, ja, men det, vi kräver att ni ska ha 50-50. Det kan ju bli sådana tider där man krävs liksom kvotering. Det ska vara kvotering i församlingsstyrelsen. Det finns väldigt många olika typer av krafter som påverkar oss. Och det är inte enkelt att liksom titta på de här frågorna. Men ändå så behöver vi göra det. Va? Om du följer med till Hebreerbrevet 12 ska jag bara läsa några verser där. Och sen vill jag ge ett litet slags sammanfattning om som jag ser det som församlingssyn och människosyn. Det vore lätt samman att läsa kapitel 11, men det kan vi inte. Utan vi måste läsa kapitel 12 och så titta lite grann på vad som står här. När vi alltså har en sån stor sky av vittnen, alltså troshjältarna i kapitlet innan. Låt oss då lägga bort allt som tynger, Hebreerbrevet 12:1. Och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och löpa uthållet i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen. Och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda en sådan fiendskap från syndare. Annars tröttnar ni och tappar modet. Ännu har ni inte gjort motstånd ända till blods er kamp mot synden. Och så går vi vidare och så läser vi om Herrens fostran och tuktan. Halleluja, hur många vill läsa hela kapitlet när det kommer hem? Fostran, tuktan, så går det på så här. Fostran, tuktan. Ordet fostran och ordet tuktan. I gamla översättningen, 1700-års översättningen, så används ju ordet aga. Den Herren älskar den. Och så var det de översatte Bibeln 1917. Därför att aga, det var liksom det normala sättet. Man tänker fostran genom aga. Ni vet Caligula, vet du, den här Stig Järrel som lärare. Halleluja. Över fingrarna på eleven och så vidare. Man tänkte liksom det var aga det. Men när Bibeln talar om agan och fostran i det här sammanhanget så är det egentligen att ha barnen på dagis. Som det betyder. Det är alltså lära för livet. Så när Herren älskar dig så vill han lära dig för hela livet. Det är aga, det är fostran alltså. Och det här finns ju med i många texter alltså. Som jag tycker är ganska rannsakande när man läser dem. När man läser de här texterna så ser man bara. Det är som att kliva in i en finsk bastu på 90 grader. Och så säger de, nu ska du ha lite ris, Holger. För det är jättebra och det är jätteskönt. Ja, det är inte så alls så bra och så skönt som de säger. Men efteråt är det en ganska skön känsla. Efteråt så mår man ganska bra. Där man har liksom, eftersvettningarna gått över och så vidare. Men det finns många sådana här texter som beskriver det. Alltså att jag förväntar mig av er som mina barn. Att ni tar emot fostran och agan. Det är till eran helgelse. Halleluja. Helga mig, Herre. Du vet inte vad du ber om, Holger.
Du ber om problem.
Amen. Så jag skulle säga, om jag vill sammanfatta en församlingssyn, så skulle jag säga församlingen består av bristfälliga, ofullkomliga människor som har blivit renade genom Jesu blod och som strävar att allt mer vara en gemenskap som lever ett heligt och rent liv inför Gud och våra medmänniskor. Alltså, det är egentligen vår längtan och vår intention som det frågas efter. Inte hur vi lyckas. Inte om vi alla gånger når upp till vår intention och vår målsättning. Utan det är ju, har vi någon längtan att mera återspegla honom? Det är därför som texten beskriver, se på Jesus alltså. Det är liksom inte med pistolen i pannan som vi ska liksom ha någon helgelse eller aga liksom med riset eller med piskan. Utan vi ska se på Jesus. Tänk att han utstod allt detta för att köpa oss åt Gud. För att göra det möjligt. Och det är ju liksom Guds nåd, står det i Titusbrevet, som fostrar oss att avsäga oss alla världsliga begärelser. Det är liksom inte piskan eller pastorns aga. Halleluja. Jag kanske har haft någon företrädare här som har varit lite, som jämtlänning säger, agasam. Alltså sådär, som har varit sådär liksom pekat med hela handen. Och man har inte känt sig uppbyggd, man har inte känt sig uppmuntrande. Det har faktiskt inte blivit någon större helgelse av den förkunnelsen. Det har blivit lagiskhet. Och det har blivit träldom. Och det vill vi inte ha och ha tillbaka. Vi måste tänka, tror jag, på att vår församlingssyn behöver vara så att det finns plats för alla människor. Dock finns det inte plats för allt och allt beteende. Men det borde ju också bli en frukt av mitt liv. Det borde märkas idag efter 35 års frälsning att jag är mera Jesuslik i mina manöver, i mitt uttryckssätt och i mina attityder till mina medmänniskor. Det borde synas på Holger att han har varit med ett tag. Men ibland är det så. Det är inte åldern som avgör det här, utan det är ju mera, Herre, har du fått din väg med mitt liv? Herre, vad tänkte du på när du kallade mig? Alltså, så att jag skulle vilja slå ett slag för detta, att vi behöver ha en intention att göra oss av med allt bråte i våra liv. Vi behöver också söka hjälp. Det var därför jag hade lite av det här förra gången också. Att när jag märker att jag inte kommer loss från det jag känner att jag är bunden av. Jag känner att jag dras ner av det här. Jag känner att jag blir smutsig av det här. Då kan man också behöva hjälp. Man kan behöva förbundshjälp. Man kan behöva själavård. Man kan behöva på olika sätt stöd. Va? Vi bröder kanske behöver träffas och uppmuntra varandra att lägga av med saker och ting som vi får kämpa med. Är ni med? Eller vill ni fortfarande vara kvar i Guds församling? Och då växlar jag över spåret lite grann på det här, hör som ihop, men då har jag också med vår människosyn. Alltså jag vill säga så här. Alla människor har ett 100% jämlikt värde inför Gud. Det är väldigt viktigt. Alla är välkomna att få komma med, bli upprättade till ett värdigt liv. Och jag brukar uttrycka det på det sättet. Gud älskar oss precis som vi är just nu. Men han vill ändå förvandla de här områdena i mitt liv som bara drar mig neråt eller drar mig tillbaka till det gamla livet och så vidare. Alltså Gud älskar oss inte som vi är, utan där vi är. Är ni med? Det är inte säkert att han älskar det jag håller på med, det jag ägnar mig tid åt och det jag tänker på när jag är slöslapp och avfällig i min intention. Det är inte säkert att Gud älskar det som jag är och jag gör, men han älskar mig precis där jag befinner mig idag. Men sen så finns det en väg av upprättelse, frälsning, renande. Så att det blir, som man kan säga, efter 10 år så finns det mera Jesuslikhet i mitt liv, mera Jesuslikhet. Och då är vi också mer generösa. Då kan vi också liksom, tack vare att jag har fått så enormt mycket nåd, kan jag faktiskt vara barmhärtig mot Janne. Halleluja. Ja, men det är faktiskt så. Och mot vem som helst. När jag insåg hur mycket jag själv syndar, så mycket jag själv kommer till korta, då kan jag också faktiskt vara lite barmhärtig. Jag kan bara dela det här i det här sammanhanget. Att de som har varit mest, de pastorer, predikanter, profeter, vad de nu har varit, som har pekat mest med hela handen
och predikat emot synd och mot orenhet och pornografi och prostitution. De har själva haft problem med detta. Det är min erfarenhet. Det finns så många exempel på detta. Att de som har varit väldigt lagiska och väldigt hårda mot andra som har fallit. De har egentligen kämpat med samma synd själva. Och därför, mina vänner, så har jag myntat ett nytt uttryck. Förr så sa jag så här, att vi måste skilja på synden och syndarna. Hata synden och älska syndaren. Men jag skulle säga, nu hatar jag min egen synd. Och så älskar jag alla syndare. För det, men det är inte lätt att ha, och liksom, jag hatar halva min broder och älskar halva min broder. Liksom på halvtid älskar jag honom. Men det han håller på med, det är ju väldigt jobbigt. Så istället så börjar jag hata min egen synd. Istället börjar jag arbeta med mig själv. Och försöka själv få en liten ordning i mitt inre struktur och mitt inre liv med Herren. Är jag konstig? Är jag underlig? Är jag... Så får ni ha en förbundsstund i avslutning. Alltså, Gud älskar oss exakt. Vem som än som kommer in på ett möte i Pingstkyrkan i Köping ska bara få känna. Här är de välkomna. Här kan de vara. Här finns det en plats för frälsning. Som någon pastor sa när någon hade spytt på heltäckningsmattan på kyrkans invigningsdag. Någon mötesvärd kom fram till pastorn och sa åt honom. Åh, det var någon som var full här på mötet. Han spydde ner heltäckningsmattan som vi hade lagt in. Och då sa pastorn. Halleluja, nu är kyrkan riktigt invigd. Det är ju därför vi har kyrkan. Kyrkan är till för att folk ska komma och spy här och bli nyktra. Och upprättas. Det var ju det som var syftet, va. Och så är det också när du har varit med i församlingen i 5 år. Det är fortfarande samma generösa värme i församlingen. Det är en sån typ av församling jag skulle vilja ansluta mig till. Halleluja. Om man nu får begära utträde så här offentligt mitt i ett bibelstudie. Och lämna den gemenskap man har tillhört. Och så säger jag, nu flyttar jag över den här gemenskapen. Jag skulle vilja vara med i en församling där det faktiskt finns nåd även 5 år efter frälsningen. Där det finns värme och generositet även liksom 10 år efter jag blivit frälst. Fortfarande möts jag av en barmhärtig, kärleksfull, generös attityd och atmosfär. Då tror jag att Gud ska börja skicka in folk hit i församlingen. Om Gud kan förvandla mig, få bort min lagiskhet, få bort min farisism, så tror jag att Gud ska börja skicka in syndarna. Jag tror det. Om vi alla på det sättet får uppleva att Jesus hjälper oss på den här sidan, och det vet jag att han vill, då tror jag vi ska kunna, då ska vi kunna bli en riktigt härlig och fin församling. Alltså, om vi ska tala klartext kan man säga, vi kan inte tänka, leva, vara, agera som hur som helst i denna nya gemenskap. Så är det bara. Alltså när man har blivit ledare, när man har liksom kommit en bit på vägen, så jag förväntar mig att vi ska ha lite mognad nu. Hallå? Jag förväntar mig att vi inte tänkte som vi tänkte förr, utan vi faktiskt har mognat lite under resans gång. Det förväntar mig. Jag förväntar mig inte höra blöjprassel från den som har varit med 20 år i församlingen. Det gör jag inte. Men om jag hör lite blöjprassel från den, så kommer jag ändå säga halleluja. Herren har hjälpt mig med mitt blöjprasseleri så länge. Så att jag får ändå försöka vara lite barmhärtig och generös. Men ändå så är vi på väg. Vi ska vidare. Så att ouppgjord synd, mina vänner, ska det inte finnas plats för i församlingen. Du vet, man hör att vännerna Persson så har varit i fejd med Karlsson i 30 år och de fortfarande är med i församlingen. Så får vi inte ha det. Så kan vi inte ha det. Jag menar, det stöter man ju på både här och där, alltså i alla andra församlingar, men inte här. Men så finns det så här, alltså, så vi måste ju på något sätt hjälpa varandra och tala i kärlek sanning med varandra. Så jag märkte här att, visst är det underligt att en del säger, det här kan jag bara inte bli av med. Och så är de väldigt benhårda i andra saker. De är liksom, har världens järnvilja i vissa saker. Men på andra områden kan jag inte bli av med det här. Alltså jag har mött människor som har blivit befriad från ett liv i droger och missbruk och prostitution. Men de kan inte bli av med tobaken. Ja, det kan jag. Jag kan inte bli lös från tobaken. Jag skulle säga att du vill inte bli lös från tobaken. Det låter som att jag håller på att tala lite dubbla budskap här. Och det är ju lite dubbla budskap. Att vi ska vara heliga, men samtidigt så får vi också lära oss att stå ut med varandra. Vi får stå ut med er pastor. För han är inte så from som det syns. Helge from däremot. Han bor på min adress. Så att viljan är ju vårt största problem eller vår stora möjlighet. Alltså. Tänk om vi ska kanalisera vår vilja i att bli Jesus lika. Så vi kan vara generösa och barmhärtiga. Inkluderande, inte dem och vi, utan det är vi. Vi sitter alla i samma träsk, men tänk att det finns frälsning. Tänk att det finns rening. Tänk att det finns ett folk som längtar efter renhet. Och det tror jag, det kommer att märkas och det kommer att kännas i vår gemenskap. Och då ska jag ta en bild till som jag vill ta med det hela. Därför att det här har ju också att göra med att församlingen, den är ju en familj. En familj, ibland brukar jag tänka att det måste vara löjliga familjen man tillhör. Men roliga familjen kan vi ju kalla det för. Alltså i en familj finns det ju alla sorter. Har ni varit med om det? Har ni upptäckt det? Jag börjar titta på er bänkgranne. Eller tänk på era syskon, ni som vet, ni växte upp. Tänk att vi var fyra bröder och en stackars syster. Hon är mitt i. Två äldre och två yngre. Liksom terrorister och så mopedister. Och så systern i mitten. Du vet, hon hade det inte lätt. Men ändå så var vi med i samma familj. Helt olika varandra. Och jag hade ju de absolut minsta religiösa anlagen av alla. Det var min mors syn på mig. Att Holger, han är det svåraste nöten i hela familjen. Och jag blev först frälst. Tänk att mamma kan ha så fel ibland. Vet du. Får jag läsa en text som beskriver det här lite grann. Som jag tycker är väldigt fin. I första Korintherbrevet 12 så säger Paulus så här. Och jag vill ta det lite i avrundningen här, därför att jag tycker det här behöver sägas i vår tid faktiskt. För det finns så mycket utslagning. Även i församlingen. Om du följer med mig till 1 Korinthierbrevet 12 och några verser framöver här. Ni vet, ni har ju läst om andens gåvor i inledningen och en kropp och så vidare. Om vi går lite längre fram där, så hinner jag försöka säga det jag tänkte här. Vi kan läsa vers 22 så här. Här säger Paulus att man kan inte säga om handen och ögat att jag behöver det inte. Utan han säger nej. Tvärtom, är det av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. Och 23 versen säger, och det är lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder. De klär vi med så mycket större heder. Och dem som vi blygs för skyller vi med så mycket större anständighet. Något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenliga lemmen större heder. För att det inte ska uppstå splittring i kroppen, för att lemmarna ska ha samma omsorg om varandra. Om en lem lider så lider alla lemmarna tillsammans med den. Och om en lem hedras så gläder sig alla lemmarna med den. Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar. Och så kommer uppräkningen av de olika gåvorna och olika tjänsterna. Det här beskriver egentligen detta, hur man i en familj har olika förutsättningar. Ni som har flera barn, ni vet ju vad olika de kan vara. Födda av samma föräldrar, samma mor och far, alla fyra. Ändå så kan de bli så olika. Någon har liksom väldigt läshuvud, någon vill inte läsa alls. Någon är väldigt duktig med händerna och någon är väldigt opraktisk. Och sen någon är väldigt liksom teoretiker, intellektuell och filosoferande, och andra är liksom actionmänniskor och sportmänniskor och så vidare. Visst är det skönt med denna mångfald. Och när Paulus talar om församling och kroppen så säger han att det finns delar, kroppsdelar, lemmar som man egentligen tycker man skulle skämmas över. Och vet du vad han säger? Det är de som är de viktigaste. Det är totalt riket annorlunda. Det uttrycket har jag fått av Gunnar Sameland som predikar över riket annorlunda. Allting är tvärtom i Guds rike. I andra sammanhang så blir man utslagen om man inte liksom passar in i bilden. Va? Vi är ju inte någon slags fabrik som ska producera resultat. Och kan du inte producera får du inte vara med. Utan vi är ju en familj För alla oavsett förutsättningar är fullvärdiga lemmar. Och till och med de här som man blygs över. De som man nästan kan, oj, jag vet inte om jag vågar säga att han eller hon är med i samma församling. De säger Paulus, det är de som är de viktiga. Det är de som är de nödvändigaste. Och tänk om vi bara får en ny pastor, han är inte den nödvändigaste. Det kanske är den här personen som kommer från en väldigt tråkig, svår bakgrund och blir frälst som är den viktigaste lemmen i hela kroppen. Det ställer ju till det, för mig i alla fall ställer det till väldigt mycket. Men det visar just detta om att vi är så många olika människor. Det finns plats för alla människor, oavsett ras, kön, hudfärg, handikapp eller produktivitet. Om vi kan producera mycket för Guds rike eller om vi bara är till besvär, alla finns det plats för. Och ni vet det, vi har ju olika situationer. Vi har ju de som har, vi skulle kunna nämna många exempel bara i vår gemenskap. Sven och Lottas pojk, Rickard till exempel, han har ju så många svåra handikapp. Ja, men han är ju lika mycket värd som deras dotter som är vuxen och kan sköta sig själv och ta hand om sitt liv och så vidare. Och Rickard, han är ju bara en enda stor prövning. Men är han inte lika mycket värd? Kan han inte vara en del i familjen? Självklart, ja. Så är det ju. Och så måste det vara också i vår gemenskap. Att det finns de som vi tycker, du borde kanske kunna göra lite mer nytta. Men kanske inte kan göra någon nytta. Kanske nästan vi tycker att den här personen är en enda stor prövning för församlingen att ha i vår gemenskap. Ja, kanske Herren anser honom mest viktig. Och det är lite annorlunda. Men vi ska försöka få en bra och sund människosyn och församlingssyn. Så man kan känna att jag kan vara kvar även om jag har brister, men jag kämpar. Jag kämpar för att det ska bli en ordning i mitt liv. Och så känner jag. De som vill kämpa och strida emot synden som så hårt ansätter oss, alla sådana finns det plats för. De som ignorerar och tycker att det liksom, det är inget problem med det. Jag har inte ingenting. De kommer få det jättesvårt inför framtiden här. Så det här är lite grann av grunden som jag tycker vi finnas där vi talar om Guds församling. Och jag har tagit de här bilderna från Paulus och jag har tagit de här bilderna lite grann för Jesus och han bemötte människor för att visa lite grann på han måste ha haft en sån här människosyn, Jesus. Jag tänker på Zacchaeus. Jag menar, när blev han frälst egentligen? Är någon som har tänkt på det liksom? Jesus säger, nu har frälsningen kommit till det här huset. Han blev väl aldrig omvänd. Och så här. Jo, det var ju när han säger, har jag tagit för mycket av någon? Då vill jag ge tillbaka det. Och så här, jag kan betala igen. Alltså. Då säger Jesus, att nu har frälsningen. Nu har han blivit frälst. Och det visar på något sånt där. Och så var det som en röd tråd. Alltså. De Jesus umgicks med, ta Maria från Magdala. Som hade blivit utdriven av 7 onda andar. Alltså. Hon var liksom med i teamet. Tänk om vi ska ha sådana lovsångsledare. Ja, men det är det som Gud har tänkt. Han har ju tänkt att förvandla människor. Att de ska kunna komma och känna sig. Jag är välkommen precis där jag befinner mig. Och sen har Gud en plan av frälsning, upprättelse. Och så får vi uppmuntra varandra. Ja, nu tänkte jag bromsa till här. Och nästa gång tittar vi på lite på syfte och uppdrag. Jag tänkte titta på lite, jag ska bara lite grann om ordningar, ledarskap och såna här saker. Men vi bromsar till det här.